Där gick signalen och det är dags för slaget. Nu är det jul igen och det är många som gläder sig över det, givetvis. Man ser kanske fram emot att träffa familj och bekanta och äta gott. Men samtidigt är det en verkligt tung tid för många i vårt land och det ska vi prata om här idag. Med mig har jag Camilla Björk, koordinator för den svenskspråkiga kristelefonen Mieli.
Ja, tack.
Anu Norgran, konsumtionsforskare på Vasa universitet.
Hej, hej.
Och Hanna-Maria Hakala, ledande diakonitjänsteinnehavare på Vasa svenska församling. Hej på dig.
Hejsan.
Camilla Björk, om vi börjar där med dig. Kristelefonen, den går het kring jul. Varför är julen inte en lycklig tid för alla?
Ja, julen har så många förväntningar. Och kanske att vi har en vision om hur vi borde fira jul. Men sen så är verkligheten och omständigheterna helt andra. Det kan vara ekonomiska eller vi kan bära på en psykisk ohälsa eller också en fysisk sjukdom som gör att vi inte kan lämna våra hem.
Är det, kan man säga att det är den så att säga värsta högtiden för er där på kristelefonen eller hur är det?
Nå, värsta vet jag. Vi är ju nöjda när folk ringer in förstås så att det är ju bra. Men absolut är det ett stort tryck på julen. Det är det nog. Midsommar är en annan. Julen är så pass många dagar så det den ångesten brukar börja redan i september, oktober. Där brukar vi se att vi närmar oss jul.
Så ensamhet, ekonomi, vad annat kan det röra sig om?
Ja, sen är det ju brutna familjeband. Man kanske har första julen utan barnen. Det har varit en skilsmässa. Och det här, kanske är det så att folk har flyttat utomlands och man är ensam och man vågar inte kanske heller fråga av de anhöriga att får jag komma och vill ni fira med mig? Utan vi blir och väntar och så får vi aldrig det där samtalet och då blir det också dubbel besvikelse.
Hanna-Maria Hakala, hur syns julen hos er på diakonin?
No, hos oss syns den på det sättet att det är många av våra klienter som kommer och behöver lite extra och gärna vill ha något extra inför julen. Både för sina barn och barnbarn och sig själv i princip. Och mycket ensamhet där ser vi också. Och det här att många gärna skulle hoppa över julen för att det frambringar tråkiga minnen. Eller just det där ensamhet, att speciellt de äldre så har ofta barn och barnbarn som bor väldigt långt borta i dagens läge.
Du nämnde de äldre där. Det är kanske en stereotypi som många har att det är ensamma äldre som kommer till diakonin, men det stämmer inte.
Det stämmer inte riktigt i dagens läge. Så var det säkert mycket förr och visst kommer också äldre. Men det är väldigt mycket ungdomar eller studerande kanske. Sådana som studerar på högskola och universitet. Både finländare och utländska som har det väldigt kämpigt. Och även ensamstående föräldrar. Och några, till och med sådana som kanske har jobb men får en minimilön. Så i dagens läge med att alla stöd går neråt så räcker inte minimilön heller för att överleva på det sättet.
Så det kan man säga ensamhet och ekonomi där också.
Så är det, så är det.
Anu Norgran, är julen den tid då vi finländare konsumerar som mest? Och har det alltid varit så?
Nu är det ju en sån här peak i konsumtionen och det är ju väldigt... Väldigt länge har det ju varit så att det hör till att vi det är en sån där konsumtionsritual eller en social ritual. Att man ger gåvor och man visar just det här med man säger att i julen då är det viktigast med de här nära och kära och samla de närmaste med sig och så vidare. Och då är det ju liksom att ge gåvor är ju en ritual som förstärker de här sociala banden och det där på det sättet har på ett sätt fått ett sånt här kommersiellt drag fast det nu kan handla om att man bjuder någon på mat eller man har gjort någonting hemgjort men det där sen finns ju den här liksom kommersiella aspekten också som har också börjat leva sitt eget liv.
Ja, en ritual. Jag funderar här, kan man säga att det är främst barnen som vi vill ge den perfekta julen så att säga, att det ska finnas de här julklapparna?
Ja, det finns jättemycket förväntningar som finns här i luften, att man vill vara en bra förälder eller man vill glädja någon eller om man har fått en present av någon så hör det så att säga till att man ger någonting i en gengäld. Så det är liksom en sån här förväntning. Och speciellt kanske med kanske vuxna eller till och med större barn kan man kanske lite resonera att nu har vi det lite lite knappt och nu har vi mista jobbet och situationen är sån här, men för barnen vill man kanske också upprätthålla den här liksom känslan av stabilitet och normalitet, att även om liksom situationen är turbulent så vill man kanske hålla fast att okej, okay, julen försöker vi nu fira som normalt för att hålla liksom något sån här stabila knutpunkter. Så det är kanske nog där det liksom accentueras. Plus kanske överlag sådana här situationer när man vill konsumera för att på något vis smälta in och när konsumtionen har en mer sån här roll, social roll, att man vill vara som alla andra, att man på det sättet kan lida av att inte kunna vara som alla andra, att man får inte det där konsolspelet som alla kompisarna spelar om man blir på det sättet utanför eller alla andra har de här samma sneakers och själv så har man inte, så att det är kanske de förväntningarna som det där skapar den här pressen kanske då just för de som köper gåvor åt barn och ungdomar.
Om man vill uppvisa en stabilitet, sa du där. Och nu är ju faktum det att siffrorna pekar på att vi får fler fattiga barnfamiljer. Och i år så har andelen arbetslösa i Finland nått över 10% när det var som mest. Men Camilla Björk, kvarstår ändå den här pressen som också Anu var inne på här. Är det en skam att inte kunna fira en stor och fin jul?
Ja, och lite som vi pratade här tidigare också, just det med att alla reklamer och allting liksom bygger på att det finns liksom inte ett andhåll, det finns ingen alternativ jul heller, utan vi ska ha den här julen med de här paketerna och skinkan och sjulådor och konfekter och så vidare. Och egentligen så vem är det som har bestämt hur vi ska fira jul? Mm. Är det som du säger här, är det konsumenterna eller är det de som säljer den åt oss som egentligen styr oss och vi bara köper det utan att vi reflekterar? För vad är egentligen ett barndomsminne? Är det de där skidorna eller är det att vi spelar ett brädspel?
Ja, det är väl lite det som är frågan, och jag tyckte Vasabladet hade ut en artikel här nu idag där hälften av de svarande säger att de är stressade över kostnaderna. Och där fanns en kommentar från en läsare eller en som hade svarat på den undersökningen. Så jag tyckte att summera det här ganska bra, hela det här, tycker jag i alla fall, den problematiken. Den går så här: allt kostar massor och samhället lägger press på hur allt ska se ut och vara. Barnens kompisar får större, dyrare och mer julklappar och man vill inte vara familjen som igen inte kunde ge barnen det de önskat sig. Mm. Låter det här bekant för er?
Mm. Mm. Samtidigt så är ju också det här med till exempel second hand julklappar. Så det är någonting som, de siffrorna har ju skjutit helt i höjden, hur liksom acceptansen för det har ökat. Mm. Så jag tror att man ser kanske en liten polarisering här bland konsumenterna, att vissa ser sig själva i relation till andra och försöker liksom hålla upp den här takten att konsumera som alla andra, medan det också finns en större tendens också att lite dra i bromsen och fundera att hej, att vart är vi på väg så här hållbarhetsmässigt och borde vi kanske tänka om lite och trappa ner.
Och här tänker jag som också är med i Hem och skola, både i lågstadie och högstadie, så att egentligen så är många av de här märkeskläderna och skolan, de är second hand. Men man tänker inte alltid på det, utan man tror att det är alla liksom nya. Mm. Att det är helt okej idag. Mm. Det är inte loppis, utan det är second hand och då låter det den mycket bättre.
Ja. Ja, vintage rent av.
Vintage, ja.
Och tala om att dra i bromsen lite där, så Nordea gav ut siffror här som säger att finländerna sänker julbudgeten lite i år, men det kostar ändå genomsnittsfinnaren 525 euro enligt den här Nordeas uträkning. Julklapparna sätter man i genomsnitt 316 euro på, och det är faktiskt den lägsta siffran på många år. Kan man utläsa någonting ur det här, Anu Norrgran, eller är det så enkelt att folk bara har mindre pengar att röra sig med just nu?
Jag tror det har att göra med att man har mindre pengar att röra sig med. Det kan också hända att sådana här fenomen som till exempel Black Friday spelar in, att man kanske man vill ha de här gåvorna och på det sättet glädja andra, men man är kanske lite mer ekonomiskt sinnad i hur man skaffar dem. Att man kanske sätter mer tid på att hitta dem billigare, hitta dem på en rea eller på second hand eller på det sättet.
Det är säkert svårt att säga svart på vitt, Camilla Björk, men syns det hos er att folk har mindre pengar att röra sig med?
Ja, folk är oroliga, men på något sätt också det här att, för du måste ändå betala din elräkning och din hyra, och sen ska du måste ju ha vanlig mat också, det går inte bara att sätta all krut på julskinka och lådor, så hur ska man få det att gå ihop? och det här. Och det är nog många som är lite sömnlösa och som ringer in och har ångest och har svårt att andas och vet inte riktigt hur de ska få det att gå ihop.
Mm. Mm. Men samtidigt tänker jag här att det heter ju att vi ska konsumera för att ekonomin ska snurra. Så kräver liksom, och i Finland AB, att vi sätter sprätt på pengarna kring julen.
No, det här är nog lite en paradox på ett sätt, eller ett sånt här dilemma, för att det klagas ju jättemycket på att vi i Finland är sämst i klassen i Europa, att vi har så dålig tillväxt och så vidare. Men då är frågan att är tillväxt nu nödvändigtvis det enda rätta sättet att mäta välstånd på till exempel, eller borde vi ha andra mätare på välbefinnande, att hur ser våra dagliga liv ut, att klarar vi oss helt okej utan att liksom titta på just de siffrorna som vi så där traditionellt brukar titta på när det gäller ekonomisk tillväxt. Men förstås kanske överlag det här att man borde konsumera på ett mer eftertänksamt sätt, att de som har då gärna får sätta sina pengar i omlopp, så inte pengarna ligger på bankkonton och inte gör någon nytta för liksom det där större systemet, så att vi bibehåller arbetsplatser och så vidare. Men just det här att vad man sen köper, att funderar man på att kanske att stöda inhemskt, stöda lokalt, stöda hållbart, än bara att okej, nu ska vi köpa bara för köpandets skull.
Här sitter jag och tänker att om vi då säger att vi kraftigt skulle börja köpa mindre plötsligt av någon anledning, skulle då få en situation där en massa företagare sen ringer in till kristelefonen för att julhandeln har farit helt åt skogen?
Ja, absolut. Och jag tänker att vara egenföretagare överlag så är ju nog en utsatt målgrupp också på många sätt i de här tiderna. Och nu ringer de in. Visst gör de det, om man är orolig över att om firman går i konkurs, så hur blir det då och vad ska jag göra och hur ska jag få min vardag att fungera. Man kanske inte har arbetshälsovård, man liksom saknar det där skyddsnätet som man har som anställd av en större helhet. Så att nu är det många orosmoment, men det är ju igen 12 månader i året, inte bara kring jul.
Nej. Känns det hopplöst att sitta där och svara i telefonen? Vad kan man egentligen säga åt människor som tycker att deras liv är i spillror? Så att ja, det är nog hemskt. Vad kan man säga? Vad kan man göra?
No, vi brukar faktiskt försöka uppmuntra dem till att man får fira en sån jul man vill. Och man får fira jul med vem man vill. Och det är helt okej om du äter en leverlåda och tänder ett ljus och du tittar från tv någonting. Eller du kanske går till församlingen en sväng. Vem ska bestämma hur just din jul ska se ut? Och bjud din grannen, om du vet att i ditt höghus bor någon annan som är ensam, så knack på. Vi är ju kanske, vi finländare, inte så där överlag jättesociala just med sådana saker, men att vi uppmuntrar nog dem till att det är helt okej och att det är bara en gång i året och att julen är, den går om. Den är nu här, men att sen blir det någonting annat.
Hur brukar samtalen gå på diakonin, Hanna-Maria?
Det går nog ganska samma där, och många skulle gärna hoppa över julen för att det kan vara dåliga minnen eller just att släkten och sånt befinner sig väldigt långt borta. Så att ja, det är en knepig tid.
Mm. Det där som du sa, Camilla, där om att fira den jul man vill och bjuda in grannen. Så det som den här Nordeas undersökning också visar är att nästan 70% säger att det viktigaste är tid med familj och närstående. Den mänskliga samvaron alltså.
Mm.
Det här låter säkert helt rätt om du tänker på vad de som kommer till diakonin söker.
Absolut, och det är så mycket människor också här i Vasa som är väldigt isolerade i sina lägenheter och kanske inte har så stor glädje av att få den där julklappen, men att just få en människa som ger en tid till julklapp, det skulle ju vara helt underbart.
Mm.
Om alla de här ensamma skulle kunna hjälpa varandra på det sätt.
Mm. Mm.
Här sägs också att det minst viktiga är att få mycket julklappar, men här ska vi säkert inflika att det är inga barn som har svarat på den här undersökningen. Men ändå, om man nu säger att den mänskliga samvaron är det viktigaste, men samtidigt lägger man över 300 euro per person på julklappar. Så nu spelar ju de här julklapparna en roll då, trots att man kanske inte säger att det inte spelar en roll. Eller hur, Ja, hur läser ni det här?
Jag tror när du sa det här med att man borde lägga tid, men det är kanske tiden som är den där bristvaran idag.
Absolut.
Att det är kanske enkelt, ett enkelt sätt att bocka av att nu har jag köpt den här relationen, nu har jag skickat iväg en julklapp, men det där, den här verkliga kontakten människa till människa är så kanske sen någonting också lite annat.
Och sen tänker jag just det här att man på något sätt alltid lyfter att det är viktigt med våra människorelationer, att vi samlas som familj och släkten och allt är underbart och mysigt. Men är det det? Det är ju ganska mycket värderingar som krockar och någon är lite överfriskad och någon har någon annan betungelse och någon vill inte äta kött och någon vill ha skinkan och det är egentligen en massa konflikter och den där julen är jätteladdad och inte på ett bra sätt. Eller att sen har vi också många studeranden som kanske har då, Vasa är ju en studiestad, de har kommit hit. Men de har kommit hit för att det är så långt bort som möjligt från den där kärnfamiljen som de tycker att det är problematiskt och det är väldigt jobbigt om man har inte riktigt en bra relation. Men sen förväntas du åka hem och vara i 2,5 veckor och ha det mysigt och härligt. Så då brukar vi nog också stödja dem med att man behöver inte åka hem. Det är helt okej att säga att man... Att jag far med mina vänner eller att jag har andra planer eller att jag har en flickvän och jag firar med henne och så. Är man i sin studielägenhet eller tar in på hotell, det gör också vissa.
Det var någon av er här som sa innan vi började just det här om att någon utländsk studerande eller någonting som har sagt att det händer ju ingenting i Finland under julen. Och att det är liksom problematiskt, man skulle vilja få ut och göra någonting men ingen är ute.
Nej. När vi är väl traditionellt sett så är vi ganska mycket i våra hem och vi är ganska privata. Och det här, kommer du från ett varmt land var festen är på gatorna och pubbarna och restaurangerna. Vi bor i ett kallt land och vi är hemma och vi är ju kanske lediga och tänker att idag behöver jag faktiskt inte gå ut.
Det som du sa där också om värderingar som krockar kanske när man träffas med familjen och så här. Kan vi fira julen på ett annat sätt? Och går det att säga åt folk som ringer till exempel till kristelefonen att ja, men gör det på ditt eget sätt eller blir det en kliché det också?
Jag brukar faktiskt fråga att hur skulle du vilja fira jul? Att vad skulle du önska? Och många gånger så är det ju det att de önskar kanske just då den där traditionella julen. Men då vi lite då går djupare så säger det att egentligen, om jag är riktigt ärlig, så lever jag ensam 364 dagar i året. Jag skulle inte ens orka. Men jag skulle kanske vilja att det liksom, att finns det förutsättningar sen. Men kanske att våga bara stanna en stund och fundera att hur skulle julen se ut om jag skulle bygga upp den från scratch?
Ja, de här jultraditionerna är ju väldigt starka eller så där ritualerna som man på något vis får en sån här föreställning att så här ska det vara, så här det här hör till, att det hör till att se på Kalle Anka och äta dittan och dattan och så vidare. Så det är också att lite kunna lite smått börja flexa på dem och fundera att kan man ha en annan efterrätt i julbordet än vad man brukar eller kan man åka till södern eller kan man vara på Tumis istället för med stora släkten eller så där. Så att sen kan det ju hända att de liksom när man en gång har brutit någonting sånt här så liksom den här rutinen sen börjar kännas som lättare att man kan fira på ett alternativt sätt lite lättare sen när liksom den här konsumtionsritualen är en gång lite uppbruten.
Hur gör ni själva då? Jag menar, vi sitter här och ser att ja, men kan inte folk liksom ändra lite på att tänka om och göra det på ett annat sätt? Hur firar ni själva då? Ni är väldigt traditionella eller så att säga?
Vi har faktiskt planerna för år lite öppna, men när inte jag har små barn längre så då känns kanske inte den här liksom stora släktsammankomsten riktigt lika angelägen längre med jultomte och sånt. Så att vi har nog kanske lite mera kärnfamiljsjul och sen träffar vi släktingar sen övriga dagar. Och kanske just när man inte har så många mindre barn att ge presenter åt i det här livskedet så är kanske just den här notan av julen inte lika hög längre.
Hur är det med er andra?
No, jag är mitt i livet med småbarn eller skolbarn så vi har nog en traditionell jul. Men dock har jag då valt att bryta våra traditioner och vi kommer att fira en brittisk jul 25. Min familj är inte riktigt med här ännu, men så här blir det. Och så kommer vi dessutom att vara på en ungdomsförening 25. Så det är nog, i år testar vi någonting nytt.
Det låter lite annorlunda. Hur är det med dig, Hanna-Maria?
Ja, alltså ibland firar jag julen i församlingen på jobb där vi har jul tillsammans. Det här året är det några kollegor som är där. Så jag kommer att vara nog hemma och lite här och där. Mina barn kommer hem som har bott utomlands. Så det är väl kanske det som jag tycker är trevligast, att få rå om dem lite en stund. Så att,
Jag vet inte om jag frågar det här av dig också, men du som ser, eller ni som ser på diakonin, just ensamma studerande, äldre och folk som har problem med ekonomin. Ser man där tydligt att det skulle kunna vara tillräckligt med ett samtal eller ett meddelande för att visa att man bryr sig istället för att då fira den här något slags traditionell jul?
Absolut, jag menar tillräckligt kan ju vara på många olika sätt, men absolut är det ingenting dåligt i att ringa ett samtal och få prata med någon, att man har någon som på det sättet söker efter en eller har koll på en och på något sätt får en känsla av att jag är viktig för någon, att fast de kanske inte kan komma på plats så kan det samtalet nog vara en sak som gör att man orkar sig igenom julen. Man vet att någon ser mig och hör mig på något sätt ändå.
Lite den funktionen har väl kanske i och för sig kristelefonen också, även om de som ringer inte känner er personligen, så att det här att man får prata med någon kan hjälpa.
Absolut. Den svenska linjen är ju tyvärr inte öppen på julafton för att vi har en mindre finansiering och är vad heter det, vardagar, så att inte helgdagar. Men den finska krisipuhelin är öppen 24/7, så om man kan finska så kan man bra ringa in dit. Där finns folk på plats hela julafton och hela natten.
Hanna-Maria, ni har då på julafton det här, vad heter jul?
Jul tillsammans,
ni bjuder på mat. Och det är företag och är det också privatpersoner som har donerat. Så jag tänkte fråga, hur står det till oberoende liksom hur dåligt det går för Finland ekonomiskt, så är folk ändå villiga att donera?
Absolut, alltså man ser det speciellt i julen och det skulle förstås behövas året runt. Men till julen till diakonien så vi får mycket presentkort att dela ut från föreningar och företag och privatpersoner, absolut. Och jul tillsammans då som där vi på julafton firar tillsammans med de som vill, de som kanske inte har någon att fira med eller inte har råd att äta någonting, så de får komma till kyrkan och den maten vi får där så får vi från olika företag som donerar när deras julluncher är slut, så får vi det som lämnar över och det brukar vara jättefin mat och det är helt otroligt att se hur människor ändå är villiga av att ge av det man har och ge vidare på det sättet. Att det finns nog en stor vilja bland folket att föra den här glädjen vidare.
Fint, och där hade jag faktiskt en person som jag var i kontakt med som berömde det här och hur viktigt det hade varit och på något sätt just att vad fin den här maten var, för de hade tänkt att det är bara julgröt.
Precis.
Och liksom blev jätte positivt överraskade och pratade väldigt varmt om den stunden.
Fint med donationsiver, men borde den här donationsiven då hålla i sig resten av året också, Camilla Björk?
Ja, helst. det är ju inte så att ekonomin nödvändigtvis är mycket bättre i februari än vad den var i december. Mm. Utan att har vi det knappt så har vi ju det knappt. Och då vad heter det? Från Mieli kan vi också ibland ha möjlighet att erbjuda stödpersoner och att man kan gå tillsammans med dem på en kaffe eller någonting och göra som du var här inne på det här, att någon ger sig den där tiden. Och tid är väl det som vi säger att jag skulle vilja, men jag inte har tid och jag har så bråttom, jag har så mycket. Tack, jag läste också en artikel om att vad det är i norrut i Österbotten var ungdomarna upplever att de inte har tid med Lucia. Och jag tänker att okej, jag kan förstå att Lucia är en lite... Det är en anor från långt tillbaka, men om du som ungren upplever att inte du har tid, så när börjar man ha tid?
Mm. Det är väl kanske en sån här jargong som smittar av sig från de vuxna som stressar på också, så att det liksom, allt yngre börjar på den vis anamma den här mentaliteten, fast de inte riktigt vet vad det innebär ens.
Ja. Och det är ju också någonting som vi ser på Mieli, att folk har liksom prestationsångest och ångest och panikattacker och allting ska vara liksom så perfekt på något sätt. Och då är ju julen absolut i topp där på hur det ska vara. Det ska vara modernt och det ska vara det ena med det tredje.
Och när då, som vi har konstaterat flera gånger, ekonomin inte den bästa, så Om regeringen fortsätter skära ner och så har vi välfärdsområden som sparar 50 miljoner per år eftersom de inte får tillräckligt med pengar från staten. Så håller vi på att skapa ett samhälle där vi allt mer måste förlita oss just på donationer som vi pratar om här nu. Hur ser ni på det? Är det ditåt vi är på väg?
Ja, alltså jag tycker absolut att det är ditåt vi är på väg. Och också när man hör av klienter som kommer till diakonin att FPA sa att jag skulle ta kontakt hit eller som kommer från socialen att de skickar mig hit. Medan vi inom församlingen inte har en sån budget överhuvudtaget så att vi kan hjälpa alla de här. Och man önskar att samhället ska vara den första som ger den här hjälpen. Så att, men det är ju tacksamt att det finns företag och sånt här som vill hjälpa och sånt. Men det kommer nog bli svårt.
Mm. Och någonting som vi har många gånger saknat är att när någon mår illa. Och ett sätt hur det uttrycker sig är ju att ditt hem totalt förfaller och blir i kaos. Och det är ganska svårt att bli frisk eller att på något sätt komma på fötter i allt det där kaoset. Men det finns ingen som, det finns liksom ingen som kommer hem och hjälper dig med det här och tar kopp, utan då är det från privata sidan och det kostar. Mm. Så det är en sak som jag har ställt in för många gånger i år. Att den här personen egentligen behöver hjälp med att få sitt hem i skick för att få ett andhåll, för att det där hemmet ska bli ett sätt var du trivs och du kan liksom börja helas. Men det finns inte. Mm. Och dina egna krafter räcker inte.
Ja, det känns som att det är den här tredje sektorn täcker in, eller välgörenhetsorganisationer täcker in sånt som det där kanske borde göra. Jag tänker på en sån här TikTok-städ-influencer som tar sig an såna här fall, till exempel som en sån här välgörenhetsgrej. Att det är liksom ett nytt sätt, ett nytt system på något vis, som att hur liksom det här ekonomiska kan fungera.
Ja. Mm. Ja, vi möter det också väldigt ofta, just det här med att hemmen behöver absolut hjälp med att städa. Mm. Mycket psykisk ohälsa där också. Och just det där att sånt gör ju inte hemtjänst och sånt här. Att det måste betalas och då är det ju kanske svårt att få den där betalningen. Och vi inom diakonin har ibland försökt dra i alla trådar och ibland har vi själva varit där och sånt här. Men att det inte finns en självklarhet att man ser att man inte ser på den där helheten. Alltså att om hemmet är någorlunda bra så kanske man också just kan helas som du med det psykiska.
Men det kanske hänger ihop med det här med hurdana samhällen och familjer vi lever i idag. Att är vi mera ensamma så har vi inte det här sociala nätverket som fångar det. Upp det här på, på samma sätt. Så att det är också en allmän samhällelig förändring.
Ja.
Jag tänker att många som kommer från ett varmare land än Finland så brukar säga att det som de kanske tycker att är mest märkligt med oss finländare är att vi sätter mera tid och pengar på våra husdjur än på våra äldre.
Ja.
Och det är ju nog, vi har ju väldigt mycket fyrbenta och där har vi sällan en budget.
Intressant.
Ja, det är någonting som man faktiskt prioriterar.
Ja.
Mm. Att de sista pengarna man har, så det man prioriterar det husdjur. Jag har faktiskt en kollega som gjorde forskning i brödkön. Och det där hade då, det var liksom, man skulle dela ut liksom en viss mängd av vissa varor, så det där var det någon som gick där och i kön och tog emot varorna och sa att jag tar det här för att min hund tycker om det här.
Det är ett intressant ämne i och för sig att komma in på husdjuren, men jag tänkte ändå nu fråga av er, vad skulle ni önska er i julklapp av politikerna? Nu när vi har pratat om vad läget är för många här i landet.
Det är en stor fråga, det är så mycket och jag tänker, man blir ju, skulle man få ha så där bara önska eller måste man hålla sig konkret, hur ska jag göra? Men jag tänker ju, det som ni på diakonin gör, tänk om vi skulle kunna ha mer av det. Vi skulle ha de här öppna julaftorna, vi skulle ha mer av de här liksom folkfesterna. Varför måste vi bara vara hemma? De som vill vara hemma är hemma. Det finns jättemånga som vill vara det, antagligen majoriteten, men inte alla. Och jag tänker att jag har också en klient som sa att när man liksom pensioneras idag så kanske du nödvändigtvis inte känner dig som en pensionär. Du är inte liksom, du har inte knottaburr och rullator, utan du har ännu att ge. Att finns det ett ställe för oss att gå som är 70 plus och fräscha och unga. så varför inte ha en jul för ensamma? Eller varför måste heta en ensam jul? Vad tråkigt. Mm. Att heta att hej, här är den julafton. Välkommen. Öppna stadshuset.
Precis.
Hanna-Maria, önskemål på julklappar?
Jo, på julklappar.
Ska vi, av politikerna ska vi säga.
Yes.
Ja, alltså jag håller definitivt med det där att man skulle satsa mer på de här gemenskaperna, att de kanske politikerna skulle stödja också föreningar och alla sådana här mindre företag som jobbar jätteduktigt och fint med de här människorna, att de mera skulle stödja sådana också, så att de kan ge det här till människorna som faktiskt behöver det. Och för att med att dra ner alla bidrag och sånt här, så att det drabbas så många människor, och att man klarar sig inte ens fast man jobbar och har en minimilön i dagens läge, att det är helt hemskt.
Hur är det med dig, Anna?
Det här blir kanske lite politiskt.
Det blir det säkert.
Men det där, jag skulle kanske lite önska att de trappar ner på den här nedskärningsivern, så att folk skulle få den här tilliten att vi klarar oss och det går bra och vi vågar investera och vågar satsa och inte behöver liksom ha den här oron att tänk om nu det går jättedåligt nu i nästa månad och så vidare. Så att man skulle få lite mer av en sån här optimism.
Och nu kommer jag att tänka på, var det inte så att man via Vasa stad kunde vara ute och köra bil med typ Häuru och
ledande politiker?
Ja. Ja. Så tänk om man skulle då samla in via diakoni eller Mieli de som är ensamma och som inte kan lämna sina hem, och så skulle alla våra politiker ta på en tomtedräkt och gå på ett besök, överräcka en blomma eller en chokladbit och stanna liksom 15 minuter.
Precis.
Mm. Ja. Och jag tror det där är jättebra också för att man får se den här bilden av hur ser folks liv ut? Vad har de för bekymmer och vad har de för problem som de funderar på? Så att de som har nycklarna till att göra saker vet på riktigt vad det handlar om på gräsrotsnivå på ett annat sätt.
Mm. Det var, tycker jag, ett ganska bra konkret förslag att avsluta den här diskussionen på. Jag säger tack till alla er som har deltagit. Camilla Björk, koordinator på kristelefonen Mieli, svenskspråkiga. Anu Norgran på Vasa universitet och Hanna-Maria Hakala på diakonin på Vasa svenska församling. Tack för att ni var med.
Tack, och tack, våga fira jul som du vill.
Absolut, det ska jag göra. Jag som har lett ordet heter Joni Kyhörinen.